Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
Hallå, det är dags för spanarna att sticka ut hakorna och säga vad som komma skall. Jag, Josefin Johansson, kan redan nu till exempel berätta vilka tre som gästar vår studio idag. Det är manusförfattare och läkare Björn Edgren.
Hallå, hallå.
Programledare och bokmal Jessica Gedin.
Hej.
Och journalist samt konfliktsökande Niklas Kjellner.
Ja, hejsan.
Eller du har i alla fall haft ett program här alldeles nyss. Ja. Där vi har debatterat,
Niklas. Ja, exakt. Ja. Försöker lösa konflikter.
Ja, det är det du gör där i. Ja. Men nu är det spaning på schemat. Först av allt vill jag bara säga, det är klart hörni, svenskarnas bästa ord är korat.
Mm. Ja, lagom va?
Jep.
Vad tycker vi om det egentligen?
Ja, det verkar som att du har åsikter, Niklas. Nej,
ja, men det kändes som att har de verkligen tänkt igenom svaren? Eller är det så här, ja, det är väl lagom? Alltså nästan som att de har svarat, är det att man ska svara rätt?
Men jag tycker att det är fint. Jag tycker det bor så mycket självhat i det valet.
Ja.
Nej, men det här är ju det vi är. Vi är såna här. Det alla säger om oss, det stämmer.
Ja, för att förtydliga för någon som inte hängt med, det är alltså Språktidningen som låtit undersöka vilket ord svenska folk tycker allra bäst om. Hela 27% röstade för ordet lagom.
Mm. Men det kanske också har med tiden att göra, tänker jag nu. Ja. Att det är för lite lagom och för mycket ytterlighet.
Ja, för att förr var ju lagom lite av ett skällsord. Mm. Alltså det var så, landet lagom, det är bara mellanmjölk, det är inget sånt där. Men nu är det lite mer något eftersträvansvärt, känns
just det
som
det.
Är det för att vi har liksom så mycket stora skillnader?
Ja, du menar att det gör en revival
det kan
nu,
vara det. Mm.
Att man vill ha lite mer lagom med konflikt, eller lite lagom med sus och dus.
Mm. Vi vill tala med små bokstäver.
Ja. Sen är det så svårt om man, alltså hur ordet ligger i munnen och om det är liksom dagsmöja brukar väl alltid också vara med. Sådär. Mm.
Det var absolut med på...
Vemod brukar väl också
morgonrådnad
vara
med.
Nej, den är inte med.
Den var inte med.
Nej, den är inte med. Den är inte med. Jag kan säga på plats 2 hade vi allemansrätt med 18%. Jo, morgonrådan var med förresten, det ser jag här nu på plats nummer 7, 2%. Och bronsplatsen då på trean där var fika.
Men är det
är det verkligen
fina ord,
de vackraste orden?
Begrepp,
eller? Ja, eller men det låter ju mer som att man har röstat efter saker man tycker om.
Ja.
Fika är så himla gott.
Allemansrätt
är inget fint ord. Nej. Allemansrätt.
Nej, men jag tror verkligen att det säger någonting om vår tid.
Mm. Ja, ja, men det gör det.
Det är så trygghetssökande det där.
På plats 5 hade vi ordet förlåt. Det är ju inte så vackert. Det är ju mer att man gillar en ursäkt bara.
Ja, det är inte, nej, det är så mycket konsonantkluster och förlåt.
Eller var det bara att det var väldigt många som sa så när de frågade, vilket är ditt bästa ord? Förlåt?
Ja, där ja.
Tack så mycket.
Det. Ja, men för man vet ju inte hur tillförlitlig listan är, för då, på dagsmeja som då fick 1% av rösterna. Men å andra sidan så antalet som uppgett att de vet dig är 8%.
De kanske tycker att det är det finaste de vet.
Ja, exakt.
Men vad är dagsmeja ändå jag som inte vet? Det är ingen som kan svara på det. Dagsmeja.
Nej, jag vet inte heller vad det är.
Jag blev jätteosäker nu.
Ja, jag blev också osäker. Nu
Jesus!
Det var all kunskap gick
ut. Kan vi inte be någon producent googla fram det där? Jag ser nu att de sitter där och bara...
Det kommer bli ett himla liv här nu.
Nej, folk skriker ute i stugor vid bilradios.
Vet de inte vad dagsmeja är? Här sitter de i P1 och inte vet vad dagsmeja är.
Ja, med tanke på att det har varit med så många gånger så får man verkligen veta. Mm. Men ert favoritord, vad är det?
Pyjamas tycker jag är fint.
Oj,
jaha. Jag tycker bara att det låter fint, pyjamas.
Mm. Ni har inga?
Nej, inte direkt. Kände att Björn var lite inne på morgonrådnad.
Ja, men ändå. Jag tänkte att morgongåva tycker jag är ännu finare då än morgonrådnad.
Ja, mitt bästa är kalenderbitar.
Oh.
Ah.
Ja, men man får så himla tydlig bild ju. Att det är någon som verkligen sitter och... Okej, nu vet jag vad dagsmeja är. Värme i solsken som får snö och is att smälta.
Ja, ah, just det.
Ja. Mm.
Ja,
det låter jättetrevligt.
Ja, det är ju trevligt, ja, men är det så vackert? Det är min fråga. Dagsmeja, jag tycker påminner om skalmeja som är ett instrument från medeltiden.
Dagsmeja tycker jag är ganska fint.
Ja. Men Jo, man kan bara undra, ska ett ord som uppenbarligen 0% av den svenska befolkningen vet vad det betyder vara med på sån lista?
Det är troligt att man kan ha med gurkmeja. Det är nästan
ja, gurkmeja är mycket bättre. Ja.
Men det är därför jag tror den där listan, att i och med att dagsmeja är ju mest känd för att den har varit med på så många listor.
Ja.
Så då tänker alla, jaha, vad ska jag ta? Lagom eller dagsmeja? Jag tar dagsmeja.
Ja.
Jag kommer 100% rösta på gurkmeja nästa gång.
Jag är glad att vi har avgjort det. Men nu hörni, ska vi faktiskt gå till min favoritsak, nämligen spaningarna. Och det är dags att vi börjar. Björn, varsågod.
Ja, vad kul. Idag ska vi prata om pengar, förstår ni. Mm. Cash, sekiner, para, lax, rödingar, kosing, kulor. Kalla det vad ni vill. Själv är jag väldigt förtjust i uttrycket lusentapp. Det tycker jag är kul när folk säger så.
Aldrig hört.
Nej, inte jag
heller. Det är folk som...
Kan det bli svenskans vackraste?
Ja, det skulle det kunna vara. Det var en gång när jag var och skulle ta vaccin som läkaren sa. Ja, det går väl loss på en lusentapp. Men det kanske vill ha ändå. Och då tyckte jag, det här är ett härligt ord. Det ska jag börja använda. Så här är det i alla fall. De flesta av oss behöver ju arbeta för att tjäna våra pengar. Men nu har jag noterat på sistone att fler och fler företag försöker plocka dessa inarbetade pengar från oss utan att de gör något arbete i gengäld.
Mm.
Eller så försöker de få mig att göra jobb åt dem utan att ge mig betalt. Jag vet inte om ni har märkt det här, men första exemplet är den eviga utvärderingen.
Ja.
Min fråga är, går det överhuvudtaget 2026 att handla någon vara eller tjänst utan att samtidigt bli ombedd att vara Johan Kroneman och skriva utförliga recensioner om varje aspekt av köpet? Skriv en recension för att hjälpa andra intresserade kunder hitta varan.
Ja.
Mm.
Varför då? Vad får jag ut av det? Ja, någon slags karma förmodligen.
Mm.
Men kom igen, om jag ska lägga tid på det så kan jag väl åtminstone få liksom en trisslott eller 5% rabatt på nästa köp. Eller så här.
Alltså finns ens kommersiell karma?
Ja.
Är det en grej?
Kapitalistisk karma, det kanske finns. Mm. Men nej, det här förväntas vi bara göra då utan ersättning.
Ja.
På en skala från 1 till 10, där 1 inte stämmer alls och 10 stämmer mycket väl, hur troligt är det att du skulle rekommendera den här varan till en vän? Ja, det är 1. Det är alltid 1.
Ja.
Det är helt enkelt för att vänner sitter inte och rekommenderar internetköp av ullstrumpor till varandra. Vi har annat att prata om. Och i telefon är det också så här, vi kommer ringa upp dig efter samtalet och ställa några frågor om vår service.
Ja. Nej, gör aldrig det.
Vet du vad jag gör där? Det har jag ett litet lifehack, att jag säger alltid, svarar alltid ja.
Ja.
För att då tror jag att man kommer fram mycket snabbare.
Jag lever också då, den villfara så jag tänker att
och sen
det här...
så när de ringer upp igen så bara lägger jag på.
Ja, men det är bra. Det är faktiskt bra kanske. Mm. För det är ju alltid så här, du kommer först då i telefonkö i en timme för vi har väldigt få handläggare, men utvärderare har vi hur många som helst, så de kommer ringa upp en sekund efter att du har lagt på. Och vill du inte bli uppringd, tryck 3 för sent. Det de missar i den här ekvationen, det är ju att jag inte bryr mig om att verksamhetsutveckla SJ, utan jag vill bara boka om min tågbiljett på grund av vinterkräksjukevabb för att spara mina pengar. Det är det enda jag vill när jag ringer till dem. Ni fattar.
Mm.
Nästa fenomen som jag vill prata om kallas för blind boxes.
Okej,
ja, just det.
Själva fenomenet som innebär att man köper en förpackning som man inte vet vad den innehåller. Det är inte nytt då.
Nej, det är en styggelse.
Ja, jag kommer själv ihåg att jag gjorde det med hockeybilder när jag var liten. Man köper ett paket med bilder och så hoppas man att man ska få en bild på Wayne Gretzky, LA Kings, men man får istället sin 7:e bild på Ove Molin i Brynäs. Men nu har det här blivit väldigt populärt i alla möjliga sammanhang, att köpa grisen i säcken och chansa och hoppas att det blir en riktig jackpot för dig, som Claes Eriksson brukar säga. De här blindboxarna kan innehålla allt möjligt, från kläder, godis eller snabbnudlar till smycken, men särskilt populärt är samlarleksaker som till exempel Labubu, Smisky, Skull Panda och Sonny Angel. Och nej, jag vet inte heller vad det är.
Jag är skyldig till en Skull Panda blindbox.
Du har köpt det, men gud vad spännande.
Har du köpt den?
Ja, det hände. Det var, ska jag säga, väldigt lyckat faktiskt.
Jaha.
Och det var ju också för att jag inte ville ha något särskilt.
Ja,
det
var till dig själv.
Du kände att överraskningen var...
Men
var
du inte, kunde du få vad som helst eller var det inom ett visst område?
Ja, men alltså inom Skull Panda-området.
Ja, just det.
För när man var mindre, då var det mer som man gick in i sminkaffär och så var det så, här köp en mystery-påse så kan man få vad som helst. Alltså, det var allt från, från någon konstig brun ögonskugga till... En
trolleriråda.
Ja, lite så.
Ja. Men en sak som har lett till det ökade suget...
Det är väldigt mycket så här present, lukter från mormorkänsla över de där blindboxarna.
Ja, men verkligen.
Någon har absolut inte läst mig.
Fast man vill frivilligt. Frivilligt vill man ha en sån present. En sak som har lett då till det här ökade suget efter att leka liksom julklappsspelet året runt, det är så kallade unboxing videos där en influencer filmar sig själv och öppnar ett paket då som vederbörande inte själv vet vad det innehåller. Och det blir då lite som att ge en okänd födelsedagspresent till sig själv, och det låter ju spännande och kul, som en liten dopaminkick i vardagen. Men problemet ligger i att konsumenten oftast vet vilken produkt man vill att det ska vara i paketet. Så sa ju inte du att det var för dig nu, Jessica, men oftast är det tydligen så. Det är liksom en särskild labubu, labubunas Wayne Gretzky, som man vill åt. Jag ber om ursäkt att jag inte vet hur man böjer labubu. Det vet du kanske, Jessica.
Nej, men jag kände att du hade var något på spåret där.
För en undersökning har visat att 70% av de som köper såna här då...
Ja.
Är beredda att köpa 3 blindboxes för att få den figur de vill ha. Vilket jag då tänker betyder att företaget har sålt 2 förpackningar som innehåller det kunden inte vill ha och ändå fått betalt.
Ja,
alltså tagit betalt för ingenting. Och såna här Labubu blindboxar kan ju kosta, vad jag läst mig till, typ 700 kronor styck.
Mm.
Jag tittar på dig nu, Jessica, som handlade.
Ja, nej, jag är inte någon
expert. Det var inte Labubu du köpte i och för sig.
Det var inte Labubu.
Det var någon annan.
Men absolut, det är ju svindyrt.
Ja, det är i alla fall inte billigt. Nej. Men ja, det är så att säga det som är tjusningen med att gå ut och handla, att man får med sig en gris i en säck hem till sig. Organisationen Sveriges konsumenter är en av de som har varnat för det här fenomenet, och de menar att sån här lotteriliknande försäljning som det blir då kan leda till shopping som liknar spelmissbruk, och det känns ju inte jättebra.
Undrar om det var där jag var när den här skallpandan
inhandlades. Men avser du mer om dig själv än du trodde, kanske?
Omedelbar ångestlösning.
Ja, men verkligen.
Ja.
Ett annat fenomen som jag noterat under våren här, det är att ett av Sveriges största snacksföretag har haft en tävling där konsumenterna skulle skicka in förslag på nya chipssmaker.
Mm.
Förslagen väljs sen ut och så får de tävla om att bli årets smak. Och förutom att det här leder till en massa tokroliga bidrag som choklad, oregano och isglass eller sour cream and pastis, så blir det också ett kvitto på vilka smaker folk faktiskt suktar efter. Och vinnarsmaken börjar sen säljas i butik. Men tror ni att den som har hittat på smaken får någon procent på försäljningen av det här? Nej, givetvis
alltså,
inte.
Jag vill också tillägga att ett av de här chipsmärkena har ju också sålt blindboxes. Alltså där burkarna är blinda. Du vet inte vad det är för smak.
Man vet inte
vilken
smak
panik.
Nej, men det är ju jätte... Varför skulle man köpa det? De står
det
också bredvid alla de smaker man faktiskt
man
vill ha.
Man måste vara riktig kokosnöt. Att man är så, jag vill ha vad som helst.
Ja, det är så galet. Har jag också gjort mig skyldig till att köpa förstås.
Ja, okay.
Jag är den.
Ja, du lever verkligen på...
Du är den här spaningen.
Ja, du är målgruppen för det här.
Ja. Nej, men verkligen. Bara så här går radiostyrt mot. Vad är det här för nytt?
Ja, jag älskar spännande överraskningar.
Ja. Men det här kan man då alltså se som att vi konsumenter gör gratis produktutveckling åt företagen. Och jag undrar, är det inte företagets eget jobb att hitta på sina chipssmaker? Måste de lura av oss våra bästa idéer? Som till exempel chips Oscar med smak av fläskfilé, räkor, sparris och bearnaisesås. Obs, min idé, trademark, copyright, patent, pending. Den får de inte ta. Kan de inte bara anställa folk som hittar på vad de ska sälja, som vanliga kapitalister gör? Och obs också i och för sig. Jag vill vara tydlig med att min indignation över det här kan ha att göra med att ingen av de 50 förslag jag själv skickade in gick till final. Jag är alltså lite personligt engagerad i det här och inte alls opartisk, och det är ju olämpligt av mig. Men jag ber om ursäkt. Men ni fattar poängen. Företag vill antingen ha något av mig utan att betala min tid, mina idéer, eller så vill de ha mina pengar utan att ge mig något tillbaka. Som det du har varit inne på också i ett tidigare program, Niklas. Det här med att man uppmanas att dricksa fast man beställer i kassan och sen också hämtar upp maten själv. Och jag förstår att jag låter som Steve Buscemi's karaktär i Reservoir Dogs här, alltså han som inte tror på dricks. Men jag undrar ändå, vad är det man dricksar för då?
Ja.
Vad?
Mm.
Är det att man dricksar för att det finns personal i byggnaden, eller vad kan det vara?
Ja, men det kan det väl vara då, att de har inte så mycket pengar från början, så att de försöker på alla sätt få lite till.
Ja
men det är ju enligt samma princip att företagen vill att kunden ska betala det företaget vill
betala. De sätter ju ett system. Så
det vill säga sin personal.
Ja, och i så fall borde man väl dricksa i matbutiken också, tänker jag. Särskilt när de liksom leder dig fram till vaniljstång som man aldrig hittar, för att de aldrig kan bestämma sig om vaniljstång är är baktillbehör eller krydda till exempel, går man alltid till fel hylla.
Ja, det är sant, inom sjukvården borde man ju också skicka till någon 20.
Den absolut.
Ja, är kaprisen, ska den stå vid oliverna eller ska den stå vid kryddorna?
Ja,
det är också mycket förvirrat. Kan man bestämma det bara? Kan vi ta ett beslut?
Ja, det tycker jag. Verkligen. Särskilt också vaniljstång undrar jag vart den ska vara. Kapris och vaniljstång. Låt oss fatta beslut. Men framtiden, kanske ni undrar hur den ser ut.
Jag vill höra allt.
Ja, och det tänkte jag att jag ska tala om nu. Jag tror att vi i framtiden, det känns som du var inne lite på det här med chipsen. Jag tror att vi i framtiden kommer få se blind stores, alltså blindbutiker.
Mm.
Där du går in i en affär och allt är inpackat i svarta lådor utan text eller information. Och förmodligen inga prislappar heller. Och du får hoppas att det är en matbutik du har gått in i. Och sen så plockar du på måfå där du tänker förmodligen kan vara en veckohandling. Här borta kanske står spannmål, det här känns kallt så det kanske är mejeri och så tar man något från frysen. Lite tunga grejer, lite lätta grejer. Och sen går man till kassan där man får blippa kortet utan att veta hur mycket man betalar. För det får man en faktura på istället så att man kan göra en unboxing-video när man öppnar kuvertet med fakturan i. Och vid kassan finns också en Jack Vegas-automat där man får stoppa i mynt tills man får snus. Fast först får man säkert 3 paket kondomer och en nässpray. Sen dricksar man fast det är självskanning och avslutningsvis får man sätta sig 45 minuter och utvärdera upplevelsen i butiken. Så kommer det bli. Det blir kul. Och det bästa är att om man valt rätt så kanske man kommer hem med en faktisk gris i matkassen. Och det hade ju varit otroligt festligt.
Någonting att se fram emot.
Verkligen.
Lyssnar på Spanarna i P1 där vi säger om framtiden via exempel från samtiden. Och Björn Edgren, du berättade precis att företagen de vill att vi ska jobba gratis åt dem.
Ja, precis. Det är så det verkar.
Någonting blindköpskassörskan kommer jag fram till här. Jag vet inte, finns det någonting där?
Ja,
vi kommer handla i omärkta rum så att säga.
Ja, verkligen.
Ja men lite kittlande men lite skräckslaget också.
Jessica kommer ju ha det bra alla fall.
Ja, du verkar verkligen gilla det här med lotteriverksamhet.
Jag drivs av nyfikenhet. Ja. Det är det som är min kärna.
Ja, och det tror jag vi ska få höra mer om nu, för nu är det dags för dig Jessica att ge oss din spaning.
Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
Synd.
Jag var på fest för några dagar sedan och där träffade jag en ytlig bekant och gjorde misstaget att fråga henne hur det var. Alltså när man gör det, då förväntar jag mig ett av två svar. Antingen ett kort, det är bra, och så går man vidare till nästa ämne. Eller så vill man ha ett intressant svar, en överraskande uppriktig bekännelse kanske, eller något underhållande, en oversharing anekdot om ett trassligt kärleksliv eller en akut pinsamhet som precis har hänt. Det finns ju regler för hur man minglar. De där 5 minuterna eller vad det är som man ses innan man går vidare till nästa person ska ju vara som små livgivande stand-up-rutiner. Men alla har då uppenbarligen inte fått med mot om det, som min bekant då, som alltså besvarade min hur är det-fråga med en otroligt lång, jättetråkig rapport om hela hennes arbetsvecka.
Oh, nej.
Obs, hennes helt odramatiska arbetsvecka. Alltså det här var på en nivå där hon redovisade en PowerPoint-presentation som hon hade jobbat lite med. Mm. Ett nytt källsorteringssystem som var lite krångligt i köket. Och så att det hade varit papper papperstrassel i kopiatorn.
Ja.
Dessutom ett papperstrassel som hade löst sig efter att hon öppnat den där luckan. Alltså inte ens det var dramatiskt.
Det var inte för att jag satt
Jag var så chockad av tristess att jag började ställa följdfrågor.
Oj.
Jag visste liksom inte vart vi var på väg eller hur jag skulle hantera den här situationen överhuvudtaget. Så hon överskred ju då sina tilldelade mingelminuter, men jag vet inte hur lång tid kändes i alla fall som en evighet. Jag var helt knäckt efteråt och blev tvungen att gå hem och äta ost. Mm. Alltså, jag tappade rytmen.
Mm.
Och dessutom utvecklade jag en tvångstanke om, men om man kan vara så här tråkig, tänk om jag också är det.
Ah.
Nej, det gick inte vara kvar.
Men du ställde några frågor?
Jag ställde några följdfrågor i chock.
Ja.
Hur hanterar jag det här samtalet? Ja. Jag försökte bete mig normalt. Mm. Det var konstigt.
Hur många slides hade du på PowerPointen?
Det var verkligen på den nivån. Jaha, men brännbart är det med egen... Alltså, det var verkligen...
Berätta igen, hur fastnade pappret exakt? Kan du beskriva mer?
Vad var det du skulle skriva ut? Det var helt... Mm. Det var vansinnigt faktiskt. Det var som en sketch, en jättetråkig sketch. Men det visar sig då att jag med min clown inställning då till hur en konversation ska skötas. Jag är helt fel medan min bekant är något på spåren.
Jaså.
Tråkigt. Ja, tråkigt är det nya roliga. Eller för att travestera Jesus, saliga äro de tråkiga, ty det ska ärva jorden. Där är vi.
Spännande.
Ja, vad spännande. Jag börjar känna att min spaning kommer att tangera det här också, kände jag. Så att, låt oss höra.
Mm.
Ja.
Bra. Det är som att den här spaningen besannas redan i studion. Men. Mm.
Ja.
en liten ny studie då. Och ja, nu kommer jag att redovisa den på ett lite torrt och tråkigt sätt. Så njuter vi mycket mer av tråkiga samtal än vi vet om.
Aha.
Försökspersonerna i den här studien fick då en lista på 10 samtalsämnen. Och så fick de ranka dem från roligt till tråkigt. Och sen, förlåt, men det är nog ganska... Det måste vara roligt att göra såna här studier. Sen parades de ihop då med en samtalspartner där den ena var jätteintresserad av det här samtalsämnet och den andra tyckte att det var mördande tråkigt.
Aha.
Och så fick de redovisa förväntningar innan samtalet och när de då redovisade vad de hade känt efter samtalet så var de alla glatt överraskade. De hade haft otippat kul.
Mm. Ah.
Och så gjordes det då en uppföljande studie där det visade sig att den här positiva överraskningen höll i sig till och med när båda deltagarna var helt ointresserade av ämnet som de pratade om.
Okej.
Okay. Mm. Ah.
För det alla hade missat då när de redovisade sina låga förväntningar inför att tala om något tråkigt var hur dynamiskt ett samtal ändå är. Att det händer något när man träffar en annan människa öga mot öga. Att det helt enkelt är berikande att bara prata med en annan människa. Även när det då handlar om papperstrassel som det visade sig att jag var omåttligt intresserad av på ett sätt som ingen hade kunnat ana innan det här. Det verkar också lite grann som att forskarna liksom inte riktigt trott sina egna ögon, för det har gjorts 3 studier till på det här temat där de har liksom utsatts försökspersonerna för liknande situationer, men jag ska inte redovisa dem för jag har inte riktigt skakat av mig ännu det uppenbarligen väldigt gammalmodiga, den här föreställningen att det är lite förbjudet att tråka ut folk, så jag går vidare. Men det har något det där att förväntad tråkighet inte är tråkigt alls.
Mm.
Och det finns ganska många tecken i tiden på det. Jag var på vernissage i veckan. Det är en amerikansk konstnär som heter Mark Dion och han sysslar mycket med teman om hur institutioner och vetenskapliga presentationer påverkar vår syn på kunskap och historia.
Mm.
Och förlåt, men när jag läste det, jag kände inte att det kändes inte jättekul. Det gjorde inte det, i alla fall inte på pappret. Men så klev jag in på galleriet och möttes av kunskapens lax. Mm. Va? Alltså en jättestor fisk som stirrade liksom allvetande på en.
Oj.
Och svävade över ett hav av vardagsföremål som linjaler, konservburkar, spelkort, leksaker, pärlband, klockor. Alltså allt. Och jag blev liksom omedelbart förälskad.
Det var alltså någon slags skulptur eller en tavla?
Ja, det var en skulptur. Och det var så otroligt länge sedan det här hände mig att jag drabbades av en känsla så där när man är som när man var barn, att man blir helt meddragen i en fantasi. Jag fick liksom lägga band på mig för att inte börja skutta sitta framför konstverken. Det fanns till exempel ett enormt kuriosa kabinett med utdöda eller utdöende arter i skelettform och sånt där. Och sen helt underbara teckningar av, ja, men till exempel ett djurskelett, ett dinosaurieskelett där det gick pilar från de olika delarna, eller en teckning av en däggdjurshjärna där de olika delarna hette så här Sigmund Freud, Karl Marx, Simone de Beauvoir. Alltså jag hör att jag inte gör det här rättvisa. Ni måste kanske gå in och titta på de här konstverken.
Det låter också som någonting som framförallt du tycker om, lite morbid, lite...
Ja, lite alltså däråt. Det kan vara så, för det, den känsla jag fick var just det här när man var på Naturhistoriska museet när man var liten och hittade sånt där som var hemligt och spännande på riktigt. Alltså, siamesiska tvillingar i burk, öronvax från en blåval, meteoriter, krympta huvuden.
Ja.
Alltså... Känner ni igen den här känslan eller är det bara jag?
Nej, men jag känner igen utställningen, att jag har hittat den, eller liksom känslan av den, och blivit livrädd och sagt det där vill jag aldrig ha att göra med någonsin.
Ja, men 100%. Du känns mer på min...
Ja, men jag menar, jag går ju med min då 4,5-åriga son till Naturhistoriska museet. Och han får ju exakt, tror jag, den känslan som du menar.
Mm. Alltså, det är ju känslan av att världen är Tintin-äventyr.
Exakt.
Ja,
och att fantasi och verklighet sammanfaller. Eller som då i det här fallet, alltså att förväntad tråkighet blommar ut i liksom fantastisk lekfullhet. Och apropå förväntad tråkighet, Excel-arket är ju inte direkt förknippat med sex och action.
Nej.
Tvärtom skulle man väl kanske kunna säga. Kalkylblad känns ju mest som kallnat kaffe, studiorektor, samdal och liksom sömnframkallande enformighet.
Mm.
Men... Excel-entusiasmen är en grej, har jag förstått. Det finns numera ett världsmästerskap i Excel. Visste ni det?
Ja, jag vet det, för det är med i min spaning.
Är det?
Ja.
Nej, vad spännande. Ja. Ja, okej, okay. Jag ska inte trampa in för mycket då i din spaning. Men,
jag liksom anade så här. Ja,
alltså grejen är att det är så tråkigt. Jag blev ju bara tvungen att ta reda på vad det var.
Har du tittade på det?
Jag tittade på höjdpunkterna från förra årets final som gick av stapeln i Las Vegas förstås då. Om jag ska vara helt ärlig så fattade jag ingenting av själva tävlingen. Finalutmaningen var till exempel då att använda sig av Excel för att vika en virtuell origamifigur.
Huh.
Alltså det är på den nivån.
Ja.
Men det gick inte att ta miste på entusiasmen. Det var presentatörer i paljettkavaj som hetsade publiken och skrek saker i mikrofon som varje cell, varje formel, varje sekund räknas i jakten på äran och $60,000. Deltagarna joggade in till någon så här amerikansk Eye of the Tiger kamp tuff musik innan de satte sig vid sina datorer. Då.
Men noterar du att det var inte så mycket människor där? Det var det som var så. De skrek enormt mycket. De sprang i en tunnel. Mm. De kom in där till den musiken. Och så kändes det som att det satt 40 personer och klappade. Liksom, så här.
Ja, men de stod ändå.
Ja, de stod upp. De var helt hysteriska. Det var som en wrestlingmatch.
Ja. Ja.
De som var där var verkligen där.
Så. Ja, men verkligen. Förra årets vinnare då, 2025, kallas för Kalkylbladens James LeBron. Alltså, ni fattar.
Okej, absolut.
Och i en intervju jag läste med honom så förklarade han att han tänkte inte låta vinsten stiga honom åt huvudet. Det finns också en deltagare, jag gick ju närmare in i det här, kunde liksom inte låta bli, det var ett kaninhål. The Humble MVP heter han. MVP står då för Most Valuable Professional. Det finns 150 personer tydligen som Microsoft har liksom dubbat till. Jag hann inte ner så långt i kaninhålet för jag måste hit också. Men han har i alla fall på sig pälsjacka och gör låtar med Excel-tema.
Ja. Otroligt.
Nördigt, absolut. Inte tråkigt.
Nej, men
verkligen inte.
Alltså, det blir automatiskt sexigt för att det är ett VM i det.
Sexigt
jag vet inte.
Är det inte.
Nej, det är det inte. Det är
Nej, men han, han har ju blivit en stor stjärna, den här Excel. Alltså, Dermid heter han.
Just det, LeBron.
Ja, LeBron.
Excel-arket.
Gud, vad ni kan mycket om det här.
Jag
känner bara att man vill gärna se en man vars kunskap i Excel har stigit honom mot huvudet. Jag är jättenyfiken på hur en sån person är.
Vet du att jag tror att det finns? Jag tror att det finns i den här communityn.
Och jag är jättesugen på
får ett bälte också. Alltså,
det här är oerhört rafflande, men kan du berätta vad detta gör oss för framtiden?
Ja, man får skaffa sig en hög tolerans för samtal som inte leder någonstans. För livet, om det levs rätt, är sexigt och stökigt och svårt. Så alternativet, om man vill ha det lätt, är väl faktiskt tråk. Så gud vad tråkigt vi kommer att ha, och det kan bli överraskande bra. Redan ikväll, när jag går på fest, ska jag prata Excel. Så bonjour, tristess.
Oh, otrolig poesi. Innan blåset här så berättade Jessica Hedin om, ja, tråkigt är det nya roliga. Du sjöng egentligen tråkighetens lov.
Ja, jag gjorde väl det. Att... inte helt frivilligt, men det hände.
Nej, men det har visat sig att förväntad tråkighet kanske inte är tråkigt.
Exakt.
Nej. Jättebra. Jag vet inte om det är bra, men någonting är i alla fall.
Det är lagom. Vet du vad det är? Det är lagom.
Det är lagom.
Det är verkligen. Jag tror att det är samma sorts längtan.
Ja, men är det inte förvirrande att du både vill bli överraskad och ha tråkigt?
Ja, det är lite... men det är väl kanske när man har tråkigt som de största överraskningarna kan komma. Det är väl något så banalt egentligen. Ah. Är det inte det? Mm. Det oväntade dyker upp.
Mm. Ja, vi är alla människor, visar sig. Mm. Ja, jättebra.
Ja.
Niklas, nu ska du få ta oss i mål här då. Får vi se
med
vi...
det tråkiga.
Ska... ja, verkligen.
Jo, men alltså, det är så här att då och då händer det att vi utser en yrkesgrupp som en slags symbol för allt som skaver i arbetslivet.
Och HR, tänker du på.
Ja, jag kommer dit.
Jessica, vill du dra hela Niklas spaning kanske?
Ja, ja, men Jessica, ta du.
Ja, är vi klara bara?
Ja, det är ju bara så.
Det är verkligen samma hjärna som,
ja, det är samma hjärna som jobbar. Ja. Ja, men för att ge lite bakgrund. Vi har ju haft de mellancheferna för några år sedan som fick sig en släng av sleven. Jag själv spanade om dem. De fick ju något sånt där prefix för allt som hånades i samtiden. Isbad, paddel, LinkedIn, det var mellanchefssysslor. Sen kom ju kommunikatörerna. Det var det då. Hur många kommunikatörer behövs det egentligen i en mellanstor svensk kommun? Men då är det
om alla är kommunikatörer, vilka ska man då kommunicera till?
Ja, just det. De kommunicerar med varandra. Ja.
Det är som någon sån här Liftarens guide till galaxen-scen bara. Ja. Man kan tänka sig kommunikatörer i ett rum som försöker kommunicera saker till varandra. Ja.
Vi hamnar alla där till slut också. Men då är det som, precis som du säger, Jessica, det är dags för en ny yrkeskår att bli föremål för den här återkommande irritationen. Det är ju HR. Och jag tycker vi ska vara lite pedagogiska, för det är ju någonting man slänger sig med. Mm. Väldigt få kanske vet vad HR är. Det är det som förr heter personalavdelningen.
Mm. Ja.
Mm. Och varför har den döpt om till human resources?
Det är för att människor är som resurser.
Och, det är som att de ska skörda ens organ eller något sånt, eller hur?
De ska optimera dig som den resurs du är, Jessica. Och det bara den senaste tiden har skrivits enormt mycket om den här yrkeskåren. Svenska Dagbladet gjorde nyligen en lång artikel om Sveriges snabbast växande yrke och försökte för då förstå varför personalavdelningen väcker så starka känslor. Och de hänvisar bland annat till en akademisk artikel, men det är ganska raka titeln. Varför hatar alla HR?
Och det säger, nu känner jag att det är en utsatt grupp.
Ja, det är det. Ja, men det är inte synd om dem. För det är det som jag kommer på något sätt landa i spaningen. Mm. Och du har ju varit inne på det här också. Men man kan säga då lite så här. De sköter ju löner, de rekryterar, de håller i utvecklingssamtal, säger upp folk, löser konflikter och ganska mycket administration. Och i takt med liksom att arbetslivet blir komplicerat, då har liksom HR vuxit. Och det är liksom fler regler och processer som de ska följa. Samtidigt ska de då ta hand om människor och få organisationer att fungera. Och de här två sakerna går ju inte alltid ihop. Alltså det är väldigt mycket som läggs på HR. Mm. Och då kommer den här kritiken in. Så sent som förra veckan så skrev Expressen, någon måste sätta stopp för HR-helvetet. Oj. Och de beskriver om hur en ny klass vuxit fram i arbetslivet med strateger, handlingsplaner och styrdokument. och där administration och regelefterlevnad inte längre bara ett medel utan ett mål i sig. Och det där, det är märkliga att den här kritiken, den biter inte på dem. Alltså, det är det synd om HR. Nej, jag tror inte det. Liksom. De hånas nu ganska friskt. Men samtidigt är det ju ett av de områden som växer. Och fler utbildar sig till HR. Fler söker sig dit. Och då undrar man ju lite så, varför? Varför är det så många som söker sig till just det här yrket? Och det är ju det min spaning handlar om. Det där tråkiga administration. Det har blivit attraktivt. Det som vi alla har försökt slippa nu håller på att få status. Jag vet inte, har ni stått på det här uttrycket som har varit nu lite under våren här, admin night?
Nej, vad är det?
Ni har inte hört det? Nej. Ja, det är ju lite märkligt att ni inte har gjort det, för det är inte så konstigt att ni inte gjort det. Men det är sådär, har man varit inne på vissa tidningar så ser man att det är liksom överallt. Och jag blir lite tveksam, stämmer det här lite så här? Det är alltså människor, ofta unga människor, som träffas på kvällen, inte får gå ut och festa. Det har vi ju spanat om väldigt mycket, att ungdomar festar inte längre. Men vad gör de då? Jo, de administrerar tillsammans. De sitter i soffor, tänder lite ljus, tar en kopp te och så betalar de räkningarna.
Men vet du, alltså jag skulle verkligen gilla det här. För det här är ju saker som är svårt att göra. Alltså man drar sig ju för att göra admin. Det är ju nämligen jättetråkigt. Och att då göra det till ett litet mys. Ja. Alltså det låter som en jättebra idé.
Ja, för det blir ju väldigt mycket. Nu hade jag gjort ett jobb och så skulle jag fakturera, men då måste jag logga in i en ny portal. Och bara den känslan känner det här vill jag göra tillsammans med någon, än att sitta liksom själv och hålla på och slita med det här. För det blir bara fler och fler sådana här grejer.
Och jag fattar också att man vill inte göra en tisdag förmiddag. Då är det mycket härligare, bara nu väntar vi till midnatt. Får vi se när vi ska göra det här.
Men sen vet jag inte hur stort det här är egentligen, men samtidigt har jag ju sett det här på flera ställen. För det här är en typiskt sånt där fenomen som kommer, som The Guardian älskar att skriva om, eller The Week, eller alltså den typen av tidningar. De bara direkt så här, nya trenden, admin night. Men lite har det, för det finns ett närliggande fenomen som också har varit svang under våren, mitt andra belägg. Och det är just lite tråkiga sysslor som administration som har letat sig in i en ny kontext. Och det är dating. Där är det, och det är, för nu pratar man om någonting.
Ingenting jag fick knippa jättemycket med admin.
Nej, men låt mig så här. Nu pratar man om core-mancing. Ja, det är en sammanslagning av ordet sysslor och romancing. Alltså det är människor som går på dejt, men då gör man sysslor tillsammans. Man söker sig till att man ska utföra sysslor, man ska sätta ihop en IKEA-möbel eller man ska göra så det här. Så att det är lite...
Känns
det,
som att man har gått väldigt långt in i äktenskap, att man har hoppat över alla de roliga delarna.
Hur det är.
Direkt på det tråkiga.
Det är helt dumt. Jag menar, det är då man får se det värsta hos en människa.
Det är väl det som är lite tanken med den här liksom trenden. Man vill komma bort från den här bästa versionen av sig själv. Alltså att man är lite roligare, lite snyggare, lite mer spontan, men egentligen när jag skrattar lite för högt och dejtens skämt så här. Men nu går man liksom och handlar då tillsammans och, eller kanske laddar ner en deklaration från Kivrappen medan man lär känna varandra. Alltså då har man liksom inte, man vill komma förbi det här kemi, utan liksom så här. Så att här så flyttar ju då liksom romantiken då in i liksom någon slags logistiken. Det är där man försöker hoppa över direkt.
Men det kan inte vara bra att ha med sig den här romantiska bilden av personen
innan
i äktenskapet, så att säga, tänkte jag. Alltså att man har, att man kan minnas det när man sen bygger IKEA-möbler 7 år senare.
Exakt, att det är det som gör att man ändå att man står ut med IKEA-möbelbyggandet. Vad var det också för fel på att ta en drink och ligga lite? Alltså, när blev det ute?
Ja, men det är ju det som är ute nu. Ja. Det är ju det där. Du har ju precis spanat själv om det där tråkiga.
Jag vet att jag är så gammal.
Ja, det här är att vara liksom lite skojsig i ett kallprat. Nej, nu pratar du om PowerPoint. Alltså, det är det du gör. Dina slides. Och hur den hängde upp sig. Det är det som vi är där nu.
Ja. Jag kommer bli så ensam.
Men det har väl lite med också med den tid vi lever i nu. Liksom, så här, det är väldigt mycket liksom, oroligt i världen med nyheter, ekonomin och sådär. Då blir det här nästan en lättnad att få ordning på någonting. Det är liksom så här, kontrollerbart, greppbart. Så, där. Ja. Så då vill man inte bara svepas med, Jessica.
Nej, med känslostormar och sånt.
Nej. Och bara fri. Nej, det vill vi inte vara. Jag bara drar. Nej.
Du kommer också gilla shores maxing.
Ja.
Jag kommer tänka på det. Det är lite motsatsen till det här grisen i säcken som jag pratade om egentligen, det där. Att man verkligen vill veta direkt vem det är man man dejtar, så
inget,
säga.
Inget
inga överraskningar.
Nej, inga överraskningar.
Nej. Ska komma.
Ja, nej, men det är bara i det de nej, sitter väl, och sorterar dina grejer som man
kontrollerar överraskningar. Ja, vi vet att vi kommer få en la booby, booby, mm. boob.
Ja, ja just det, då går det bra, men ja. Inte, när vi, inte men, hur din fru är.
Nej, den kan ju vara hur som helst, och det vill vi inte vara med om.
Och det här lite enkla och greppbara har också letat sig in i mitt tredje exempel i tv-spelen. För nu är det inte längre hett att liksom besegra en massa drakar på ett fält, överleva en zombie-apokalyps eller springa runt med ett automatvapen i en krigszon. Den nya snackisen i tv-spelsvärlden är Retro Rewind. Och spelet där man driver en videobutik på 90-talet. Och det man gör i spelet är att man sorterar filmer, man står i kassan, man ger tillbaka växel, man svarar i telefon. Och det mest dramatiska som kan hända i spelet, det är att någon har glömt spola tillbaka en VHS-kassett. Och då tänker man så här, hur är det här ganska, är det många som gillar, är det många som vill spela det här? Och det är ganska många visar det sig. Och många menar att spänningen ligger just i det där vardagliga. Man kan ju i och för sig säga att det finns ett nostalgiskt skimmer i det här, men jag tror inte det räcker som förklaring, för det intressanta är ju vad vi flyr till. Förr flydde vi till något större, äventyr, kaos och så här. Nu flyr vi till något mindre, att få ordning på saker och ting. Mm. Att sortera, att ha kontroll.
Ja, men det påminner väl lite om Sims, att bygga ett hus.
Jo, och lite till, sådär.
Det är
ja, men
det
där är, de där Sims kändes som att de var så mycket större.
Jo,
och det var
det
liksom
klart.
Så här, här står det så här, ja, vad ska jag göra nu? Alltså, sortera en videobutik, det är inte så mycket att göra.
Nej, det är klart,
så här. Ska
inte.
Jag flytta den här nu dit? Så här.
Det är inte det är nya dörrar som öppnas.
Jag känner att jag blir lockad av det där. Det där tilltalar mig faktiskt. Det där
spelet. Jag kände att det här kan vara som meditation.
Ja, typ så ja. Avkoppling på något sätt.
Men, och sen det sista exemplet var ju då Excel. Mm. Men det har ju Jessica redan tagit.
Det har vi gått igenom.
Ja,
så tråkigt ska vi inte ha det igen.
Eller ska vi ha det så tråkigt att jag läser allting jag har skrivit upp om det?
Men är liksom Excel-VM, är det någonting som, tror du att det kommer växa? Alltså är det här någonting som liksom lockar stora horder? Vi pratar om de här 40 personerna i publiken. Men är det liksom sådana riktiga kraftiga influencers då som kan...
Ja, det tror jag. Absolut. För men, ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ utan att man är i fas. Och kanske får vi en ny typ av influencer, inte de som reser jorden runt utan de som visar hur man avslutar ett ärende. Följ mig så ska jag visa dig hur man säger upp ett elavtal på ett snyggt sätt. Och så dyker upp helt nya yrken. HRPT som står bredvid och skriker, kom igen nu, en konflikt till, du klarar det, du har två oavslutade ärende kvar. Och HR-coacher som hjälper dig att sätta gränser. Nej, du kan inte ta in en ny vänskap just nu. Du har fullt i din inkorg. Och någonstans där kanske vi når en ny definition av att må bra. Att ha koll på sina blanketter, processer och pågående ärenden. Så välkommen till den nya sköna HR-världen.
Oj,
där är vi.
Att de skulle få bli sjungna sitt lov idag, det tror jag inte HR.
Jag kände att det var dags.
Visst
det.
Vilken helg de får nu.
Ja.
Verkligen, horderna av HR-personal.
Då kommer de träffas någon kanske lördag kväll och sitta och administrera ihop dem.
Och så hör de spanarna, vad lyckliga de blir.
Nej, men jag tror ni har gjort många glada idag. Kanske inte de ni ville, men de ni förtjänade. Och det var faktiskt det vi hann med idag. Stort tack panelen, Björn Edgren, Jessica Hedin och Niklas Kjellner. I kontrollrummet styrde ljudtekniker Brady Chauvier och producent Andreas Magnell. Jag som önskar trevlig helg heter Josefin Johansson. Och de som ska spela Up Jumped Spring för oss sist idag, det är Freddie Hubbard och James Spaulding. Njut av det och ha det så himla himla trevligt framöver. Hej då!
Hej då!
Ha det riktigt tråkigt nu hörni.
Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Fortsätt att följa Spanarna.